Det är påsk. Och för att fira denna högtid har jag satt mig alldeles själv i studion. Det är skönt att inte behöva bli förväxlad med Henning för en gångs skull. Ni som tycker att våra röster låter så lika. Jag tänkte att jag skulle göra ett lite kortare avsnitt än vanligt där jag läser en analys som jag har skrivit om OpenAI. De nedlagda projekten, bråket med Anthropic och en liten flashback till 90-talet för att lära sig om varför de håller på att ställa om. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker och idag kör vi ett specialavsnitt om den radikala förändringen inne på OpenAI. Det är en udda samling makthavare som står på rad i Roosevelt-rummet i Vita huset. Det är januari 2025 och Donald Trump tar plats i talarstolen. Intill honom står två världens mest inflytelserika techmiljardärer. Softbanks Masayoshi Son och Oracles Larry Ellison. Längst ut syns den yngsta och minst rika av dem alla. Sam Altman, vd för OpenAI. Han ser lite obekväm ut i mörk kostym och bruna skor. Men Altman har rest från Silicon Valley och klätt upp sig av en god anledning. Tillsammans med de andra herrarna ska han presentera Stargate, en gigantisk AI-satsning i USA som kostar uppemot 500 miljarder dollar. Skalan jämförs med Manhattan-projektet där den första atombomben togs fram på 1940-talet. Ett år senare är det tydligt att det inte kommer bli något av den kalibern. Männen i kostym kunde inte samarbeta och Stargate-projektet har stagnerat. Istället för en gemensam satsning på datacenter har nya partners behövt kliva in och bygga. OpenAI, som behöver enormt mycket beräkningskraft till sina AI-tjänster, kommer att få hyra den av andra snarare än att bygga själv. Skälet till det är enkelt. OpenAI har inte råd. Och enligt Information får de inte låna pengarna heller. Detta och flera nyligen nedlagda projekt pekar på en ny strategi för AI-branschens marknadsledare. En radikal omställning tycks vara på gång. Stargate är inte det enda projektet som snabbt tvingats till stora förändringar. I december förra året investerade Disney 1 miljard dollar i OpenAI och berättade om ett samarbete som innefattade animationsjättens många karaktärer. Genom OpenAIs videoapp Sora kunde man göra egna Disney-videos, lagligt och med säkrad upphovsrätt. Blott 103 dagar senare tog det roliga slut. Den 24 mars meddelade OpenAI att de lägger ner Sora och flera andra tjänster som har med videoskapande att göra. Disney sa att de respekterade beslutet att satsa på annat, men det såg givetvis inte bra ut. Avtalet dem emellan hade kunnat sätta standarden för AI och filmbranschen i Hollywood. Nu blev det istället ett pinsamt magplask. Det finns två skäl till den snabba omsvängningen, och båda berör pengar på olika vis. Det första handlar om fokus. Enligt Wall Street Journal sa OpenAIs operativa chef Fidji Simo till sin personal att de inte hade tid att vara distraherade med sidoprojekt. Nu var det förvisso ingen som kallat Sora för ett sådant när det lanserades. Men i kontrast till vad Simo vill att bolaget fokuserar på nu kan man ändå förstå den kategoriseringen. Nu ska OpenAI satsa på produktivitet och i synnerhet produktivitet för företag som kan betala för sig. Det andra skälet till Soras nedläggning är en ren kostnadsbesparing. Att skapa video med AI är oerhört dyrt och kräver väldigt mycket datakapacitet. Den kan OpenAI använda bättre på annat håll. I förhållande till hur lite pengar video som kategori drar in är det tydligt att Sora kostade betydligt mer än det smakade. Sora är inte ensamt om att läggas ner. Den listan är lång. Tillsammans med e-handelsbolaget Shopify skulle de lansera möjligheten att köpa produkter direkt i ChatGPT. Det projektet är också skrotat. Och den erotiska chatbot som utlovats ligger på is sedan ett par dagar tillbaka. Många väntar även på den hårdvaruprodukt som OpenAI ska släppa med Apples tidigare chefsdesigner, Johnny Ive. Enligt uppgifter från amerikanska domstolar är den nu uppskjuten till 2027. Givet ovanstående bör man ställa sig en enkel, men i sammanhanget udda fråga. Har OpenAI dåligt med pengar? Vad som gör den udda är att OpenAI fått in runt 168 miljarder dollar i finansiering av olika slag. Man kan tycka att det borde räcka till det mesta. Som en jämförelse är det mer än hela Sveriges statsbudget på ett år. Trots det finns det mycket som tyder på att de börjar ta slut. Eller åtminstone att kostnaderna som syns på horisonten kommer att överskrida intäkterna en lång tid framöver. Bolagets egna prognos pekar på förluster runt 14 miljarder dollar, bara i år. Totalt räknar OpenAI med att det går åt runt 111 miljarder dollar, omkring 1000 miljarder kronor, innan de slår över och blir lönsamma år 2030. Alla som någonsin sett eller gjort en sådan prognos vet att det som bäst är en kvalificerad gissning. Ingen vet vad den riktiga siffran kan bli. Men det märkligaste av allt är hur bolaget hamnade i denna pressade situation och vad de nu tänker göra annorlunda. För att förstå det behöver vi gå tillbaka i tiden ett par år. Ikonen föreställde ett vitt N mot en turkos gradient. Dubbelklickade man på den öppnades hela världens internet för hemanvändare. N som stod för Netscape Navigator och dåtidens populära webbläsare lät användarna surfa på nätet. Något som var nytt för den tiden, i mitten av 90-talet. I denna värld blev Netscape snabbt en dominant. Webbläsaren släpptes 1996 och endast 2 år senare uppgavs de ha 38 miljoner användare. Det gjorde dem till världens mest populära PC-programvara någonsin vid det tillfället. Med en marknadsandel på runt 89% såg Netscape oslagbara ut. Likt OpenAI var de överlägset störst och lanserade ett nytt paradigm av teknik till folket. Framgången skulle dock bli kortlivad. Trots den initiala framgången tog det bara 2 år innan Microsofts webbläsare Internet Explorer gick om. Samma år, 1998, hade Netscape 452 miljoner dollar intäkter men gjorde en förlust på 159 miljoner dollar. Jämfört med dagens AI-siffror låter det nästan lite gulligt. Bara 159 miljoner dollar i förlust på ett år. Men vid det tillfället liknade förlusten ett svart hål. Året därefter köptes Netscape upp av AOL och fallet bara fortsatte. 2002 var marknadsandelen strax över 3%. Marknadens överlägsna ledare, de som lanserade konceptet webbläsare till folket, hade fallit. Netscape blev förpassat till historieböckerna. Även om OpenAI inte är precis som Netscape finns det en läxa att lära. Att vara först på marknaden är en bra start, men inte nödvändigtvis mer än just det. Det man brukar kalla first mover advantage är ofta ganska kortlivat. Även när det gäller helt nya kategorier av mjukvara kan marknadsandelar skifta snabbt. Det som var med tidigt minns kanske även Alta Vista, dåtidens absolut största och bästa sökmotor. Sen kom Google. Alla vet hur det slutade. Det verkar som om OpenAI börjar inse ovanstående. Därför är det viktigare än någonsin att de många miljarderna de tagit in i investeringar räcker längre. De behöver hålla ut mot konkurrenter och en föränderlig marknad. I vägen för OpenAI:s världsherravälde står 2 syskon som tidigare var anställda hos Sam Altman. Dario och Daniela Amodei, grundare av AI-bolaget Anthropic och chatbotten Claude. Med sin beige app och lite pratigare stil har Claude snabbt blivit mångas favorit inom AI. De har funnits sedan 2021 när syskonen Amodei slutade på OpenAI tillsammans med några kollegor. Anthropic växer nu rejält på OpenAIs bekostnad. Men det beror snarare på att OpenAI tagit dåliga beslut än att Anthropic plötsligt blivit så mycket bättre. Ta incidenten med Pentagon nyligen. När Anthropic vägrade låta det amerikanska krigsdepartementet använda Claude till alla tänkbara ändamål blev det en stor konflikt. Militären hotade med att klassificera bolaget som en leveranskedjerisk, vilket skulle sätta press på många andra att sluta jobba med dem. Anthropic stämde i sin tur Trump-administrationen. I hålrummet som uppstod klev Sam Altman och OpenAI in. Utifrån uppfattades det som om de gick med på allting som Anthropic motsatte sig, men de exakta detaljerna om vad som hände är inte kända. Ändå blev signalvärdet stort. Hade ansvarskänslan för AI-säkerhet försvunnit hos Altman? Många användare som var vana vid AI-produkter har enkelt kunnat byta till Claude. Ett annat skäl till Anthropics plötsliga framgång handlar om fokuset som OpenAI-chefen Fidji Simo uppmanade till ovan. Medan OpenAI satsar på AI-genererad video och en lång rad olika projekt har Anthropic fokuserat på ett särskilt segment av marknaden. Företag och de som jobbar med programmering i synnerhet. Produkterna Claude Code och Cowork har snabbt blivit oerhört populära. Programmerare har gått från att skriva koden själva till att instruera och säkerställa den kod som AI-systemen bygger. Anthropics strategi är smart. I detta kundsegment hittar man sannolikt det som är snabbast och mest intresserade av att använda AI-tjänster. Succén blev omedelbar. OpenAI har en liknande produkt, Codex, som man kan programmera med. Men den har drunknat lite bland alla andra initiativ som pågår. När den operativa chefen Simo pratar om fokus menar hon det här. OpenAI behöver bli mer som Anthropic. Det är inte alltid lätt att vara marknadsledare. Avhopparna Anthropic visar vägen till företagen. Google har, efter en svag start, kommit ikapp rejält och har välfyllda kassor. Kön med företag som vill komma åt den attraktiva AI-marknaden är lång. Kan OpenAI ställa om i tid? En börsnotering hägrar och med det en ny finansieringslina. Men även Netscape var börsnoterade på 90-talet. Och ni vet vad som hände med dem. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey. Mina kollegor på redaktionen heter Sofia Sinclair och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler. Vignetten skrevs av Stefan Storm och vår ansvarige utgivare är Lisa Irenius. Vi är tillbaka på måndag igen med ett frågeavsnitt.